Hej och varmt välkomna till Klimat för Dummies och en livepodd som vi spelar in på Stadshallen i Lund under Hållbarhetsveckan. Jag heter Anders Milner och idag ska vi prata om byggande. Men först vill jag säga hej till publiken. Hej publiken!
Hej!
Härligt! Hörni, byggandet står för en väldigt stor del av vår klimatpåverkan. Men byggandet är ju såklart mer än så. Det formar våra städer, det formar vår kultur och det formar vårt liv. Genom att tänka nytt kring byggandet så kan vi alltså inte bara förändra våra samhällen så att de blir mer klimatmässigt hållbara, utan vi kan också göra dem mer demokratiska och vi kan göra dem mer medmänskliga. Det här ska vi prata om idag. Och när det gäller just att tänka nytt så finns det ett superspännande exempel på ett ramverk som heter Dignity in the Built Environment, alltså värdighet i den byggda miljön, som tar ett helhetsgrepp på den här problematiken. Och här bredvid mig sitter Mårten Kärrum från Raoul Wallenberg-institutet i Lund. Välkommen Mårten.
Tack ska du ha.
Dignity in the Built Environment, vad handlar det om Mårten?
Men det handler jo i bund og grund om at få skabt et bygget miljø, hvor vi tager mennesker alvorligt hele vejen rundt. Fra vi begynder at tænke den bygning, den plads, den by, vi nu skal skabe, og så helt til, hvordan vi får det finansieret, hvilke byggematerialer, hvordan vi bygger arbejdstagerrettigheder, og så hele vejen til, vi måske om 100 år skal afvikle det her igen. Lad mig just sige, der hvor det virkelig startede for os, det var jo omkring verdensmesterskabet i fodbold i Katar. Hvor der kom jo den ene rapport ud efter den anden med, om byggearbejdere, der døde, faldt ned, blev handicappet, blev underbetalt, slaveri osv. Der var jo ikke den menneskerettighed, der ikke blev krænket i den forbindelse. Og der begyndte arkitekter, byggefirmaer og andre at kontakte os og sige, hvad kan vi gøre? Der er et eller andet galt. Vi vil ikke associeres med vores stadioner, vi har tegnet på vores fine arkitektkontorer. Eller det vil vi ikke associeres med alt det blod, der nu er på de her materialer. Eller på de her bygninger. Og det samme gjorde nogle af de store byggefirmaer også. Så der begyndte at ske noget omkring Katar. Og vi lavede så et konsortie sammen med en engelsk, australsk og norsk organisation og os selv, og hvor vi så har arbejdet med det her igennem de sidste 5-6 år på en lang række områder. Og der hvor det jo er relevant, det er selvfølgelig i forhold til, som jeg siger, de store sportsevent. Vi er nu er en del af konsortiet er i dialog med den internationale olympiske komité for også at prøve at få menneskerettigheder ind, fordi det er jo der bliver bygget en masse, når man laver olympiader. Faktisk lykkedes det i forhold til det næste verdensmesterskab i fodbold i Mexico, USA og Canada. Det er sådan tre lande, der går sammen. Der er der en menneskerettighedsklausul. Inde for første gang har FIFA lavet den her klausul. Og det håber vi kan brede sig, så det bliver sådan en trickle down. Derudover så er det selvfølgelig også udviklet sig videre i forhold til den grønne omstilling. Det vi kalder just transition. Hvordan er det, vi skaber vores byer, når vi nu tilpasser dem til klimaforandringer? Hvad er det for nogle menneskerettigheder, der så skal tænkes ind fra starten? Så det er nogle af de spor, der ligger i det.
Superspændende. Og som du sa, Mårten, så det finns ju slags livshjul för byggande. Börja med marken, hur man anförskaffar den, planering och finansiering, att det inte finns någon korruption, klimattänkande med. Tanke på offentliga kommunikationer, tillgänglighetsaspekt, designen, är det handikappanpassat, är det anpassat för alla människor? Konstruktionen, det vill säga byggjobbarnas rättigheter som du var inne på, säkerhet, val av byggmaterial, hur de utvinns, användningen, rättigheterna för de som jobbar där när det är byggt. Och sen så då rivning och återanvändning, det vill säga det cirkulära tänkandet. Och den här frågan att om man gör på det här sättet så bygger man som du säger in mänskliga rättigheter, i hela livscykeln. Hur radikalt är detta, Morten? Ett tankesättet?
Ja, men umiddelbart skulle man ju tro att det var en low-hanging fruit. Och alla ville säga, ja, självklart ska vi det. Men när vi så går in i firmaerna, går i dialog med arkitekterna, med byplanläggarna och andra, så kan vi godt se, at der alligevel er et stykke at gå. Altså, vi har det, vi arbejder med det, der hedder ESG. Det er Environment, Social and Governance. Det er ligesom sådan et, som man i forretningsverdenen ser på de tre komponenter. Og hvor, når man ser på E'et, Environment, så er det rimelig det, man ved at få fat på. Governance også. Man har fundet ud af, at korruption er ikke så godt, og man har fundet ud af, at der skal kvinder i bestyrelserne, og sådan nogle ting. Men når vi kigger på S'et, social, altså menneskerne, dem der skal bo der, dem der skal leve i det her, så er der lang vej endnu. Ikke altså, og jeg vil sige, at det forsvinder jo, det forsvinder tit ind i teknikaliteter og processer, og så kan vi se, hvor man fra starten, så vil man jo gerne. Altså, vis mig en arkitekt, der vil sige, jamen, nej, jeg tegner ikke for mennesker, jeg vil ikke have mennesker ind i, nej. Det gør de selvfølgelig, men når de så går i gang, ja, så kommer økonomi og regler og det ene og det andet ind i spil, og vi kan bare se, hvordan de der mennesker, der faktisk skal bruge de her bygninger, der skal bo i den her, i det her lille område, de forsvinder mere og mere ud af horisonten. Jeg havde et fantastisk møde med nogen, der laver haver i forbindelse med byggerier. Og det er sådan noget, arkitekter elsker. Lad os få det ind, og så ser det godt ud, og der kan man så dyrke nogle grøntsager, og så videre. Og så går processerne i gang, og hvad er det første, der bliver klippet af? Ja, det er selvfølgelig de der haver, og alt det, der kan være med til at skabe det sociale, og et liv, et inkluderende liv, der hvor folk de bor. Så der er sådan nogle elementer. Så jo, der er goodwill, men der skal helt klart arbejde meget mere i dybden og konkret med det fremadrettet.
Men Morten, varför är det så här? Varför är det så att vi kan välja bort människorna, välja bort det sociala, välja bort allting som rör det här kring S-et? Vad beror det på?
Ja, men alltså, det en ting är ju upplagt, det är ju självklart ekonomin. Ikke? Att det hela tiden blir presset på ekonomin. Och den andra ting, det är att vi nok ikke har fået udviklet tilstrækkeligt med værktøjer og sprog omkring det der S. Og det er jo blandt andet det, vi nu prøver med Dignity and the Built Environment. Altså, vi har for eksempel, jeg kan give et eksempel, har været i dialog med et stort byggefirma og finansierende, som virkelig gerne vil lave det super godt, og også vil tage det her S alvorligt. Og da vi så spurgte ind til, okay, hvad er det, I har tænkt jer i forhold til S'et? I forhold. Og så tænkte jeg, jamen altså, det vi har tænkt, det er, at vi laver tre offentlige toiletter. Så altså, på en eller anden måde, så blev hele det her kæmpe store byggeri i København kogt ned til tre offentlige toiletter. Og det, altså, og det er jo ikke for at hænge dem ud specielt, men jeg vil sige, det er meget symptomatisk for det, vi møder. Vi møder ikke en mur af uvilje, men vi møder en mur af økonomi og tradition. Ikke? Jamen, der er så mange ting, vi skal opleve. Vi kan ikke. Det hele er så svært, og der er så mange regler. Der er det ene og det andet. Ikke? Så der bliver en træhed. Selv når man får, lad os sige, toppen, det er jo så lidt strategisk, ikke? Man bliver nødt til at få toppen med, men så ryger det så tit ind i et eller andet mellemlag af teknikere, der bare sådan siger njet, nej. Det vil vi ikke. Så der er stadigvæk en del strukturelle problemer i det. Ja.
Och med oss i podden har vi också Ulla Jansson, universitetslektor från LTH som jobbar med just cirkulärt byggande. Välkommen!
Tack!
Vad tänker du kring det Morten berättar nu?
Nej, men jag tycker det här är så spännande, och det är så ofta tycker jag nu som vi ser att vi bygger saker och ting för att förverkliga oss själva snarare än att uppfylla ett behov. Och jag tror att om man hade behovet i centrum skulle också S-et få en större del i vår stadsplanering. För då bygger man ju någonting därför att det är efterfrågat av människorna. Och då blir ju människorna i centrum. Så jag tänker det här är ju ytterst aktuellt.
Och om man inte bygger utifrån behov, vad bygger man utifrån då?
Ja, men det är ju det här med att man gissar att behov kommer att kunna finnas. Att man mer, man kanske vill investera pengar i någonting eller utveckla en plats utifrån det man tycker kanske skulle kunna behövas. Men då också ganska mycket, en stor del av självförverkligande, säger oss, kanske sticker ut hakan.
Det får man göra i den här podden.
Mm.
Om vi bara dyker ner i några av de här stegen. Grön omställning bygger på solceller, som bygger på halvledare.
Mm.
Och redan här har vi ett problem.
Ja, och här har vi jobbat tidigare att verkligen försöka följa hela värdekedjan. Varifrån kommer metallerna till solcellerna? För att den gröna omställningen får ju inte ske på bekostnad av människor. Alltså det vet vi, så är det. Det är jättesvårt. Sådana här verktyg är jättebra. För det går som inte. Det är för många led. Det går inte att hitta hela vägen bak. Och då tänker jag att om man istället hade ändrat sig lite och inte hade haft det linjära utan det cirkulära, så hade ju mycket av det som ni skriver här kunnat uppfyllas. Det här att vi tar mark i anspråk från urbefolkning för att gräva upp metaller som ligger på en tipp i Trelleborg och bara väntar på att bli uppplockat. Vi i byggindustrin står för otroligt mycket avfall, och då kan man ju tänka sig att där finns redan halvledarna. Så att man skulle ju kunna, om man cirkulerar istället, undvika mycket av det som står i ert uppdrag.
Mm. Må jeg give et eksempel på lige præcis den pointe? Vi har arbejdet sammen med Bergen Kommune i Norge. Bergen Kommune er jo nummer to menneskerettighedskommune i Norden. Nummer et, det var Lund. Lund var nummer et, og så kom Bergen. Og der ringede de en dag fra Bergen og sagde, nu har vi så analyseret, vi har gået electric hele vejen rundt i vores bilpark i kommunen. Og når vi så kigger på de her biler, så når vi ser på batteriet, ja, så lander vi jo altid i minerne i Kongo.
Mm.
Hvad gør vi? Hvad gør vi som menneskerettighedskommune i forhold til den problemstilling? Så du rammer jo lige præcis tæt på, men og heldigvis, så begynder de her overvejelser jo så at komme op, netop når man begynder, som i Bergen, som i Lund, at tage menneskerettigheder meget mere alvorligt i den daglige, i det helt konkrete daglige arbejde i kommunen. Det er klart, jeg havde ikke noget svar at sige, så må I finde nogle andre batterier, eller gå cirkulært, men det jeg kunne sige, det var, gå sammen med nogle andre kommuner, begynd at lægge pres på de firmaer, dem der udvikler det. Det er jo kun den vej nedefra oppresset, der så kan skabe forandring og sætte gang i, også i det cirkulære.
Mm.
Og det jeg tycker er lidt spændende med at betragte den her livscykel, det er for at uanset hvor du er inne og peter lidt grann, så upptäcker du at du har en problematik i det. Du nævnte byggavfallet til eksempel. Vårt byggavfall som hamnar någon annanstans och andra får drabbas av det.
Ja, och där kan man ju också tänka sig, det som är väldigt deppigt för våran bransch, det är att man faktiskt betalar för att bli av med avfallet som byggare. Och man tror att man gör rätt. Kanske är det så att man är naiv och inte tittar på djupet, följer hela kedjan. Men man betalar en entreprenör för att ta hand om sitt avfall. Och sen har man inte en aning om vart det tar vägen. Och det kan, det ingår inte i det kommunala ansvaret. Det är därför då som det finns en handel i detta som då kan dyka upp antingen på någon plats i Sverige men lika väl utomlands och exporteras. Det här är ju en riktig gråzon som om vi jobbar mer cirkulärt kan vi då hantera. Mm.
Och sen har vi ju liksom ekonomiska strukturer inom en stad. Hur många av er i publiken har hört ordet renovräkning? 1, 2, 3, 4, 5. Fem personer, vad är renovräkning? Eller?
Ja, men det är ju att en fastighetsägare köper ett hus, topprenoverar ytskikten så att den kan höja hyran ordentligt och att de som då bodde där innan inte längre har råd att bo kvar. Så kan vi säga.
Från mänskliga rättighetsperspektiv, den här liksom gentrifieringen och fördyrningen av bostäder, rätten till bostäder. Vad kan vi säga om den problematiken i stort, Mårten?
Jamen, det kan vi bara säga att det är en kämpe utfordring och som också är en integrerad del av det här arbetet, men också mycket annat arbete. Alltså rätten till bolig, rätten till det att ha ett sted att bo är helt central. Og der har vi jo set en udfordring i næsten alle vores stater globalt set, fra Norden til, til alle, alle kontinenter, at det bliver sværere og sværere at, at have råd til at bo. Og det er jo, det er jo mange ting. Altså, det er hele den der neoliberale økonomi, den økonomiske struktur, vi har. Men det er jo også, og så er det fænomener som Airbnb. Altså, vi har lavet nogle kort over koncentrationen af Airbnb i forskellige byer, i forskellige stater, og kan simpelthen se, hvordan det er med til at drive huspriserne op. Så byer som Berlin, Barcelona, Amsterdam er nu virkelig begyndt at sætte foden ned og sige, at vi kan ikke, fordi det gør det jo umuligt for folk at bo der. Udover det, at det også ikke er særlig fremmende for et godt miljø, hvis man har en nabolejlighed, hvor der hele tiden er folk ud og ind. Så der sker noget med vores stater. Vi har netop holdt i konsortiet et stort møde i København i høsten, hvor vi så på, jamen, hvordan kan vi lave alternativ finansiering? Fordi det er selvfølgelig ikke kun Airbnb, det er hele den måde, vi finansierer vores boligmasse på. Hvordan kan vi bidrage til at få, lad os sige, omkostningerne ned for andre måder, også andre finansieringsformer? Og det er jo interessant, hvis vi går tilbage i historien, så havde vi jo meget, meget bredere vifte af finansieringsformer, så du kunne få en bredere gruppe af mennesker ind i vores stater. Men nu er det altså mere og mere, lad os sige, centreret omkring et helt, hvad vi ser os i dag, som et klassisk privat ejerskab, som jo altså gør, at vores byer jo også bliver mere og mere gentrificeret.
Og når det her projektet, Built Environment-projektet, varit igång i några år, finns det några bra exempel, några bra case från projektet?
Ja, jeg vil sige, at det, et af de, lad os sige, stjerneeksemplet, det er igen, der må jeg igen tilbage til Bergen, hvor man skulle bygge et nyt center, for et modtagelsescenter for asylsøgere og indvandrere i Bergen. Og hvor man lavede det i en utrolig inkluderende proces, hvor dem, der skulle, lad os sige, skulle være brugere af det, var med fra starten til at finde ud af, hvordan er det, man planlægger det. Men jo ikke kun brugerne, også naboerne. Så som arkitekten siger, altså det ser jo helt anderledes ud i dag, det er lige ved at åbne faktisk i de her uger, end det, der oprindeligt havde tænkt os som, lad os sige, norske arkitekter, hvordan man bygger sådan noget. Og blandt andet det, at bare de der små ting, når man går ud og spørger, hvad kunne du godt tænke dig? Hvad synes du? Jamen for eksempel, for mig er det et problem, at børnepasningen er i den ene ende af Bergen, og mit sprogskole er her, det her sted. Og det er altså ret dyrt at køre med bus, og jeg har meget få midler som asylsøger, eller hvad jeg nu måtte være, flygtning, med flygtningestatus i Bergen. Okay, vi lægger det sammen. Det samme med nogle af de andre offentlige opgaver, men også offentlige opgaver, der indebærer, at nordmænd også kommer på stedet, så du også tænker inklusion samtidig. Så det er sådan noget af hele den der, lad os sige, spændstighed, der er i konceptet, det er, at man tænker det sammen. Og jeg må altså sige, at der er to ting, som slår mig i forhold til det her. Det er, at arkitekten, som var involveret i det i starten, han var ikke glad for det. Han skulle ligesom presses lidt for at gå ind i det. Men da han efterhånden kom ind i det, og ikke mindst bagefter, da han så alle de priser, han fik i Norge, og hvor meget det var med til at sætte en dagsorden, så tænkte jeg, det her har været spændende. Det var den ene ting. Den anden ting, som jeg sagde, Bergen var nummer to menneskerettighedskommune i Norge, og der var statsarkitekten, som sagde til mig på et tidspunkt, at, og det var ikke kun i forhold til det her center, men det var sådan i det hele taget, at når de fik nogle idéer til at bygge noget alternativt, altså som du også siger, altså lad os eksperimentere lidt til, hvad er det, hvordan er det, folk egentlig gerne vil bo? Så lad os nu prøve at lave noget, altså nogle forsøg på det her stykke jord, som vi nu skal til at udvikle. Hvad sker der? Økonomerne kommer ind og siger, nej, du skal bygge sådan der farmor og to børn, fordi det er det, der ligesom ud fra vores forestilling giver det bedste afkast. Men hun sagde, efter at kommunen havde valgt at være menneskerettighedskommune, så kunne hun trække menneskerettighedskortet over for økonomerne og sige, det kan godt være, I har ret her, men der er så nogle andre hensyn. Og hvis vi ikke kan blive enige om det her, så må vi jo lægge det op til politikken igen, og så må de diskutere det. Så det, der i virkeligheden også sker, det er, at du får et bredere politisk rum. Du kan næsten sige, genskabt en politisk dagsorden eller en politisk diskurs, som ikke kun handler om at sige, kolde, cool cash og økonomi. Og det er interessant.
For det stænder jo en superstor roll i den gröna transformationen här. Mm. Men just det som Mårten är inne på här, vad krävs egentligen för att sätta igång en sån här rörelse eller förändra tänkandet? Och vilka är aktörerna som bör börja springa?
Alla. Det är lätt att säga någon annan i den här omställningen. Jag väntar på krav från. Och då kan det vara kommun eller stat eller byggherren eller vem ska nu ställa krav på mig. Men alla måste börja fundera utifrån det du har sagt, utifrån min dagliga yrkesroll i byggbranschen. Vad gör jag? Hur kan jag inkludera mänskliga rättigheter i detta? Hur kan jag inkludera cirkularitet i mitt vanliga jobb? För steget är ganska kort. Men om man hela tiden väntar på någon annan så kommer ingenting att hända.
Och är det huvudproblematiken idag, att vi har den attityden?
Ja, dels det. Och dels att man inte tror att man kan tjäna pengar på det här. Det som du berättar är en god affär. Och cirkularitet är en god affär. Men man ser inte det. Och då vill man inte. För man tror att jag kommer ändå inte kunna tjäna några pengar på det här. Då är det ingen idé.
Men samtidigt så måste väl ändå, som du lyfter politikerna mot den, politikerna måste väl ha en nyckelroll i detta?
Ja, absolut. Alltså politiken är ju avgörande. De här modiga politikerna som vi ser i Lund, som vi ser i Malmö, som säger stopp och belägg, nu river vi inget mera. Nu bygger vi om istället så som det är i Malmö idag. Precis det är det som behövs, för att om de då bara säger stopp, då finns inte alternativet att bygga nytt, utan jag måste bygga om och då måste jag börja tänka nytt. Så politikerna ligger överst, jag håller med dig till 100%, och politikerna måste sätta agendan. Det här är det viktigaste för oss.
Mm. Och nu sitter vi ju i Lund under hållbarhetsveckan, och därför är det naturligt och lätt att kanske prata om Malmö. Malmö lyfts ju som exempel ofta. Mm. Vad gör politikerna i Malmö som är bra?
Politikerna i Malmö har vågat säga nej till rivning. De står upp mot byggherrarna som säger vi måste riva här, och så säger de varför det, säger de. Och istället då så tillsätter de tjänstepersoner på viktiga positioner i Malmö stad för att kunna underlätta det cirkulära, inkludera mänskliga rättigheter. Att man tar med sig detta, man tänker i sociala stråk, man använder certifieringssystem för att inkludera mänskliga rättigheter och så vidare. Så jag tror, och där på toppen sitter en modig politiker som är urstark. Står helt fast trots att det blåser från alla byggherrar som kommer och skriker att det finns inga pengar för oss längre.
Ja, vad säger du från ditt perspektiv?
Jag är fullständigt inne i Ullas perspektiv, att det kräver att politiken spelar deras roll. Og det kunne sige den nationale politik, hvordan ser lovgivningsrammeværket ud, og så den lokale politik, Malmø og Lund, og så bygherrerne. Der bliver simpelthen nødt til at være en helt anden, lad os sige, fremadrettet dialog, hvor man forstår de forskellige roller og får lovgivningen på plads. Jeg vil godt pege på et andet eksempel også, som jeg synes er interessant, det er, hvad Skanska lavede i Örebro Vivalla, som netop også var, lad os sige, recirkulært på en anden måde. Det var nemlig at ombygge noget gammelt, nogle gamle bygninger, og i den proces også voldsomt inddrage de mennesker, der boede der, så de blev engageret i det, og igen fik skabt det boligmiljø, som man gerne ville have. Og det fører jo også til, at det har jeg også set andre steder i verden, at når folk er engageret i deres eget boligmiljø, så passer de også meget bedre på det. De er med på at skabe et godt område, hvor børn og ældre og andre trives. Så hele det der med at engagere, spørge folk, tage dem med. Og det er klart, der er mange bygherrer, der siger, ej, men det er voldsomt besværligt. Det er svært, fordi de har jo alle mulige forskellige ønsker osv. Så det er meget bedre, at vi bare gør, som vi altid har gjort. Mm. Nej, Ikke? Altså, vi bliver nødt til at inddrage folk, og så tager det den ekstra tid, men jeg tror i 90%, om ikke mere af tilfældene, så får man også et betydeligt bedre resultat ud af det.
Morten Ulla, stort tack för att ni var med i podden, och Klimat för Dummies produceras av Altitude Meetings och spelades idag in live under Hållbarhetsveckan i Lund. Och vi vill såklart säga tack både till våra gäster, Morten och Ulla, men även till publiken. Tack ska ni ha! Och för mer information om oss kan ni kika in på altitudemeetings.se.